En av texterna i kyrkoåret för den här söndagen är hämtad ifrån Hebreerbrevet 11, som vi redan har lyssnat till inledningen till det kapitlet när Lotta läste. Hebreerbrevet 11 har ju ibland blivit kallad för trons höga visa. Det handlar om trons människor i det gamla förbundet. Och det är ett långt kapitel på 39 versar, så vi ska inte läsa hela kapitlet nu, utan jag kan ju skicka med att gå gärna hem och läs om trons människor i kapitel 11 i Hebreerbrevet efteråt, och man blir fascinerad. Men utöver det vi redan har lyssnat till, så ska jag läsa de versar som är föreslagna som en text för den här söndagen. Och det är från den 29 versen till vers 33. I tro tågade folket, Israels barn alltså, genom Röda havet som på torrt land. Men när egyptierna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i 7 dagar. Genom tron undgick skökan Rahav att dödas tillsammans med dem som vägrade att tro, till hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till att jag skulle kunna berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken och utöva rättfärdighet och få löften uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap. Ibland så tänker väl vi att trons styrka handlar om prestation. Någonting som vi kan skapa själva. Men Bibeln lär oss ju att tron är en gåva från Gud. Och en grund som vi får bygga våra liv på. Lotta läste här i början. Tron är grunden för det som vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. I tro på Guds löften har ju Bibelns gestalter vandrat med Gud och upplevt fantastiska saker. När vi läser det gamla testamentet och vi läser det här kapitlet som i Hebreerbrevet 11, som är en sammanfattning kan man säga då av mycket av det som man kan läsa om i gamla testamentet lite mer utförligt, så känner man att det var trons människor som levde sitt liv med Gud, vandrade med Gud och upplevde att de hade en väldigt nära relation med Gud själv. Och i Hebreerbrevet 11 så möter vi ju den kristna kyrkan nästan som en familjealbum, generation efter generation. Och vi kan läsa om hur trons kraft var verksam på olika sätt i deras livssituationer. Men vi behöver ju inte egentligen, tror jag, gå så långt tillbaka i historien. För att vi har säkert alla fäder och mödrar i Kristus som på olika sätt har hjälpt oss på trons väg. Och med sitt liv varit ett exempel på tro. Det har satt avtryck i våra liv. Och säkert tänker du på någon eller några när jag säger så här. Du vet att det finns människor i din närhet som genom livet har hjälpt dig på trons väg. Och du har känt att det här är människor som har påverkat mig som har hjälpt mig att liksom tron skulle få fäste i mitt liv. Gamla testamentets trosmänniskor vandrade och med Gud och handlade i tro på Guds löften på ett speciellt sätt. De hade inte sett det som de vandrade emot och Gud hade talat till dem om, men de handlade i tro på att Gud hade gett löftet och var också mäktig att fullfölja det han hade lovat. Gud var med dem. Därför så litade de på Gud och upplevde att deras väg var en väg med Gud. De vandrade inte ensamma. Vi som lever i nya förbundet får uppleva att det är tron på Jesus och det som han har gjort genom sin död och uppståndelse som är grunden för våra liv och vår tro. Vi kan se tillbaka på att det Jesus har gjort, det gäller för oss. Det är fullbordat som Jesus sa på korset. Och vi får ta till oss det i våra liv. Det är grunden för vår tro. Och Paulus säger så här i första Korinterbrevet att ingen kan lägga en annan grund än den som finns. Och det är Jesus Kristus. Det är den säkra grunden för våra liv. Då kan man ju ställa frågan, hur kan vi som lever i ett modernt samhälle uppleva trons kraft i våra liv som trons människor genom historien har upplevt? Och jag ville bara peka på några källsprång som är tidlösa. Trons kraft i våra liv genom Guds ord. Vi läser i Romarbrevet där Paulus skriver att evangelium är Guds kraft till räddning och frälsning, som det stod i den gamla översättningen. Guds ord är det som vi får ta till oss, och på Guds ord får vi komma på Guds löften och ta emot frälsning och räddning. Och så får vi stå på den grunden och så kan vi tacka Herren idag för att det ordet är sant och det är verkligt. Jesus har fullbordat vår frälsning. Guds ord vill ju också vägleda oss. Och jag tror att vi som har gått i söndagsskolan, vi kommer ihåg minnesverserna som vi fick. Det fick man ju förr i tiden i söndagsskolan. Och en sån där vers som tror jag sitter djupt hos oss som fick minnesverser i söndagsskolan, det är versen: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och så har vi fått uppleva att Guds ord har varit det här ljuset som lyser och vägleder oss. Och vi känner att vi får återvända till bibelordet, ta till oss det, och där finns vägledning för att kunna växa i vår tro. Guds ord vill ju också forma oss som Jesus lärjungar. Följ mig, sa Jesus, så ska jag göra er till människofiskare. Ja, vi behöver vandra med Gud och vi behöver ta till oss undervisningen i Guds ord och uppleva att det formar våra liv till att bli Jesus lärjungar i en modern tid. Guds ord vill ju också ge oss mod att handla i tro som människorna gjorde i det gamla förbundet som vi läste om. Det står ju exempelvis i den 8:e versen här i det 11:e kapitlet om Abraham. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade del i samma löfte. Ja, när vi läser om trons människor, exempelvis Abraham, så känner vi att han var en modig man som vågade bryta upp ifrån det sammanhang som där han fanns med liv och verksamhet och familj. Och så gick han därför att Gud hade talat, och han lydde och han trodde på Guds ord och på Guds löften. Och så tror jag att Guds ord vill också göra dig och mig både modiga och frimodiga att gå i tro när Gud talar till oss. Ibland så är vi ju lite försiktiga på olika sätt, och vi säger till oss själva, ska jag våga? Jag tror att Guds ord vill hjälpa oss att bli frimodiga och att våga gå på Herrens ord och Herrens tilltal. Trons kraft genom bönen. Bönen är ju en gåva från Gud också. Att få möjlighet att tala med Gud och närma oss Gud och känna att Gud är inte långt borta. Gud är hos mig och han lyssnar till mina böner. Vi ser ju när vi läser evangelierna hur Jesus lärde sina lärjungar att bedja. För att på något sätt ingjuta i deras hjärtan att det är viktigt med den här relationen mellan oss och Gud. Och han lärde dem också hur de skulle bedja. Exempelvis Fader vår som vi beder tillsammans i gudstjänster. Och han sa, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Klappa på så ska dörren öppnas. Och den vägen har vi prövat många gånger, du och jag, och känt att det är fantastiskt att få möjligheten att tala med Herren om det som ligger på våra hjärtan, att närma sig Gud och att söka honom på nytt och på nytt igen. Och han är den som både lyssnar och handlar och ger bönesvar. Ibland så upplever vi att bönesvaren kanske dröjer och vi står där och frågar, Gud, vad menar du? Men så upplever vi att Gud har inte övergett oss. Gud är med, fastän vi kanske tycker att han väntar ibland. Men vi känner att vi får vara i den där närheten till Gud, där jag får samtala med Gud, både om det som gör mig besviken och det som gör mig glad, och jag får uppleva att jag får umgås med Gud. Och så säger ju Gud att det två eller tre är samlade i mitt namn, där är han mitt ibland oss. Det var Jesu ord. Och så får vi uppleva, det är ett stort att få tillsammans mötas i bön och tala med Herren. Och känna att det ligger en styrka i bönen. Det är kraft i bönen och det är kraft i att tillsammans mötas i bön. Trons kraft genom den heliga ande. Det upplever vi också att det är ett källsprång som vi får dricka ur och får återvända till. Den heliga ande, hjälparen som Jesus sände när han återvände till sin far i himlen. Och Jesus var ju tydlig i sin undervisning när han undervisade om hjälparen, den helige ande. Han ska förhärliga mig, sa Jesus. Och ibland så har vi ett särskilt behov av att Jesus får bli stor för oss. Så att vi på nytt igen förstår och ser vilken rikedom vi äger i frälsningen och i tron på Jesus Kristus. Han säger också när han undervisar om den helige ande att han ska vägleda oss till det som är sant. Och visst känner vi att den vägledningen behöver vi så väl. Att vi kan urskilja det som är sant och rätt i den tid som vi lever. Den helige ande vill ju också ge oss kraft att vittna om den tro som vi äger på Jesus Kristus. Och det var ju Jesus tydlig med. Det var det nästan det sista Jesus sa till sina lärjungar. Vi kan läsa det i Apostlagärningarna 1 och 8. Ni ska få kraft när den helige ande kommer. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det var löftet från Jesus innan han lämnade den. Och så känner vi att vi behöver den helige ande så väl. Och vi behöver den helige ande dagligen i våra liv till vägledning och kraft. Och den helige ande vill göra oss frimodiga så att vi vågar vittna och dela vår tro med andra människor. Och vi känner att det är så många som saknar tron på Jesus Kristus. Och ibland så står vi där och undrar, hur ska jag våga? Hur ska jag kunna dela min tro med människor? Men den helige ande är hjälparen. Och ibland så överraskar han oss med att öppna en dörr för oss som vi kanske inte såg eller förstod att den fanns överhuvudtaget till människor för att kunna dela vår tro. Vi tror att de vill inte lyssna, de har inget behov och så vidare. Men så helt plötsligt så händer det någonting. Den helige ande är närvarande och hjälper oss och öppnar dörrar för oss och ger oss både kraft och frimodighet att dela vår tro. Den helige ande vill också utrusta oss med gåvor för att tjäna i Guds rike på olika sätt. Och vi är ju olika som människor. Gud har gett oss olika gåvor, personliga gåvor genom skapelsen. Men Gud vill också förstärka de gåvorna som han har lagt ner i oss genom andens gåvor. Så att vi på ett ännu tydligare och bättre sätt kan vara med och tjäna varandra och tjäna i Guds rike. Den helige ande vill utrusta oss för tjänst. Jag vill också ta med den kristna gemenskapen, församlingen, som en trons kraft i våra liv. Just nu så lever vi i en tid som vi inte har varit vana vid att leva i, när vi inte kan mötas på det sätt som vi har gjort tidigare till gudstjänst och samlingar. Restriktioner på grund av corona, och vi har aldrig varit med om något sånt här tidigare. Och då känner vi på ett väldigt tydligt sätt att vi saknar den kristna gemenskapen. För det betyder så mycket för oss. Att få mötas tillsammans och lovsjunga och tillbe Herren. Och uppleva att vi är Guds folk och vi har behov att tillsammans mötas inför Herrens ansikte. Att tillsammans få vara med och bära varandras bördor och be för varandra, det ger ny kraft i vår tro. Och det saknar vi, att vi inte kan göra det på samma sätt som tidigare. Men det är också en påminnelse om vad den kristna gemenskapen, församlingen, betyder för vår tro. Och vi har alla det behovet att vi behöver stöd av varandra för att växa i vår tro. Och det får vi möjlighet att göra i den kristna gemenskapen. En del av oss är nya i tron och känner att jag har bara börjat att vandra på trons väg och jag behöver stöd och hjälp och vägledning och undervisning för att min tro ska växa sig stark och få bära mig igenom livet. Det här är fyra tidlösa källsprång som jag ville bara lyfta fram i den här texten om trons kraft. Vi kan få uppleva det genom Guds ord, genom bönen, genom den heliga ande och genom den kristna gemenskapen. Och när man läser Hebreerbrevets 11:e kapitel så tycker jag att då får man inte missa att läsa inledningen till det 12:e kapitlet. För kapitelindelningen är ju någonting som är gjort senare än texten är skriven. Och man känner så tydligt när man börjar läsa i det 12:e kapitlet att det hör ju ihop med det jag har läst i det 11:e kapitlet. Och då vill jag gärna läsa tre verser i början på det kapitlet. Och då skriver författaren vem han nu är. Vi är ju lite osäkra på det, vem författaren till Hebreerbrevet är. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, och då tänker han på det vi har läst i det 11:e kapitlet om trons människor. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, säger författaren. Och man känner att författaren vill hjälpa oss att inte tappa fokus. Det är Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Han är trons källa. Och hos honom får vi hämta kraft så att vår tro får bära oss. Och det är ju så lätt att tappa det fokuset mitt i livet när så mycket söker vår uppmärksamhet i en modern tid. Men författaren vill med de här orden hjälpa oss, och jag ville skicka med det till sist i min predikan. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Amen. Herre, vi vill tacka dig för att vi får tro på dig som är trons upphovsman och fullkomnare. Tack för att vi får tro på det fullbordade verket på Golgata, där du gav ditt liv för oss. Tack för din segerrika uppståndelse. Tack att du lever idag och du lever också i våra hjärtan. Tack att du är nära oss när vi söker dig. Hjälp oss att söka dig av hela vårt hjärta. Och Herre, hjälp oss så att tron får vara en kraft som bär oss. Hjälp oss att söka oss till trons källsprång och dricka och uppleva att det flödar kraft ifrån dig idag till oss alla. Amen.